Vi är så glada över att ha IKEA som sponsor den här veckan. Särskilt eftersom utesäsongen precis har börjat och åtminstone jag brinner av lust att fixa terrassen så att den är redo inför alla sköna stunder. Det gäller ju också faktiskt att vila och njuta av allt arbete med blommor och odlingar. Det är nästan overkligt härligt att det är nu det börjar. Tiden då vi kan få ett rum till att njuta av utomhus. IKEA har det mesta man kan behöva för att få till både mys, grill, sol, skugga, kvällsbelysning och växtlighet. Jag blev särskilt imponerad av alla lösningar för den som har en liten balkong där ett litet utrymme ska kunna ha många olika funktioner. Om du har en riktigt liten balkong så finns det bord som man kan hänga på balkongräcket som kan fällas ned vid behov eller blomlådor som kan hängas utanpå balkongräcket. En bra idé är också att ha hopfällbara möbler som hängs upp på väggen när de inte används. Sundsö är till exempel en jättefin serie hos IKEA som finns i flera snygga nyanser. Jag gillar speciellt de gröna stolarna och bordet som har den här perfekta gröna färgen. På ikea.se/sommar så finns det massor av kloka tips och smarta idéer. Gå in och kolla och fixa drömbalkongen till riktigt bra priser också. Tack IKEA!
Nu börjar vi. Du, jag vill börja med att be om ursäkt.
För vad?
För förra avsnittet.
Vad var det då?
Vi var tråkiga, dystra och till och med Ellen ville stänga av någon höll på att klippa det.
Det var någon som hade skrivit så här: jag kände mig lite trött en dag. Jag tänker jag sätter på den här roliga podden. Och så hade hon blivit så full i skratt för vi var ju ännu tröttare än vad hon var.
Men idag, så jag vet inte om grundförutsättningarna är väl ungefär densamma, men humöret är väldigt mycket bättre i alla fall. Så jag hoppas att ni orkar hänga med oss en
vecka
till. Har du
satt på dig plåster?
Nej, jag har inte hittat. Eller jag har inte... Jag måste åka på lite Sverigeutflykt för att få tag på de här.
Kan du köpa till mig också då?
Östrogenen. Bunkrar jag.
Ja, man får inte bunkra.
Det får man inte göra, så det kan jag tyvärr inte göra. Men du kan ge mig också tillåtelse. Man kan en fullmakt för att hämta ut dina mediciner.
Det kommer du att få om du ska på Sverige-turné, det kan jag säga. För nu har i morse då öppnade jag upp det här paketet och började räkna hur många veckor har jag kvar. 4. Så när du kommer till Öland, då kan det vara en riktigt ilsk markatta.
Som... Jag ser fram emot det nästan. Tänk att jag ska få komma och hälsa på dig på Öland. Det känns helt historiskt.
Jag ska bädda med såna här mjuka bomullslakan till dig.
Mm.
Och ska plocka en liten bukett med ängsblommor.
Oh.
Ja, där ska du få sova.
Ja.
Och jag ska öppna den dyraste flaskan också. Det ska du få. Det ska du få, Jenny.
Det här har jag någonting att se fram emot i sommar. Och vi är också glada att välkomna Ellen tillbaka. Det var ju det var ditt fel att det blev så trist för mig. Ja. Faktiskt, ursäkta. Vi tar inte, det är faktiskt verk. Hur kan du åka på kärleksresa till London utan oss?
Ja, helt obegripligt.
Men ni var ju med mig.
Vadå med dig? Vi hade ju helt tappat energin här i studion. Det där funkar inte fler gånger.
Men vi förstod att du kände lite skuld eftersom du skickade en bild på en ost och sa jag tycker om osten.
Ja, och sen så plockade jag ju faktiskt en liten blomma till
ja,
er.
Ja, det gjorde du också. Ja.
En röd ros.
Det var knappt att jag ville öppna det där sms-et. Jag var lite
här försöker hon fjäska in. Ja, det ja. Köper vi inte.
Ja, vi har hon inget för.
Men ordningen återställd. Men hur har veckan varit för dig då? Queen Victoria.
Jo, men vet du att nu, jag håller ju på i min trädgård och det är så här tungt arbete och jag har ju problem
med... Ska du gnälla nu?
Nej, jag har ju problem med att avsluta på kvällarna så jag kan ju hålla på i timmar. Och nu känner mina ben är som stumma stockar och det här har jag aldrig varit med om tidigare. Det är som att de inte lyder mig, förstår du vad jag menar då? De känns hårda, orörliga... Inte medan jag håller på. Det är sen när jag satt mig i soffan. Då är jag nästan tvungen att ta en Alvedon för jag har så ont. Är det normalt det här?
Jag tycker mig kunna identifiera det här som det som händer när man har kört ett hårt träningspass. Ja.
Men jag har aldrig varit med om det tidigare. Så jag var inne och googlade för jag tänkte, är det något med kärlen? Jag känns som att jag inte får syre ner i benen. Så nu tror jag att jag har någon allvarlig sjukdom. Jag som inte är hypokondrisk.
Man ska ju naturligtvis alltid kolla upp det man är orolig för. Men jag tror med ganska stor säkerhet att om du liksom vilar, ser till att äta... Du äter ju för dåligt.
Jag äter
väldigt små portioner.
Jag äter små portioner och sen tror jag mer. Att det kan vara proteinbrist. Hur får man i sig mer protein? Det är ägg. Eller
ägg och fisk och baljväxter. Hummus, eller lite hummus på mackan.
Fast jag tycker att jag äter, men det är nog som du säger, jag äter för små portioner. Hur har din vecka varit?
Jag håller på med partiledardebatten.
Ja.
Det är så att jag fördjupar mig i allt, alla jävla problem som vi har i det här landet. Fokuserat på några ämnen och sådär. Debattformatet, det här kommer äga rum den 13 juni, jag hoppas att ni tittar. Och debattformatet har ju sina begränsningar. Det är ju inte kanske då man får de allra mest ingående fördjupande svaren, men man kan ju få en ganska liksom tydlig bild av vilka frågor som partierna prioriterar och vad de har för stöd för att driva igenom de här frågorna.
Mm.
Och så. Och hur de resonerar kring liksom för och emot olika åtgärder. Så att, jag tycker att det här är väldigt... Det fyller sin plats i den politiska bevakningen även om det inte ger alla svar så att säga. Det är en lite utskälld form.
Jag ser fram emot den här partiledardebatten. Tycker att det är jätteroligt att titta på dem. Mm. Och spännande.
Som vanligt pendlar efter. Det problematiska i mitt liksom, journalistiska perspektiv är att vi vet ju vad vi vill prata om. Så här. Och så förbereder man om man läser på och man liksom kan alla partispolitik i de här frågorna. Sen om de står där sen och har bestämt sig för att de har helt andra talepunkter, då är det svårt att styra om. Alltså, man kan ställa samma fråga 1000 gånger och så blir det... Ja. Mm. Och så måste man få en diskussion.
De är väl lite mediatränade också, va?
Ja, men det blir intressant att se. Det finns ju någon slags efterfrågan på lite mer sakpolitik och lite mindre krig just nu. Så att vi får hoppas att det...
Mm. Kan det inte bli det nu när det liksom inte är så nära ett val att det blir på ett annat sätt?
Man kan ju hoppas det. Det finns ju det här kortsiktiga röstfisket. Det är inte lika relevant nu.
Nej,
så
det är klart
att
om
det är kul att liksom vara poppis i opinionsundersökningarna så betyder det ju liksom ingenting just nu. Mm.
Men förutom partiledardebatten, vad har du gjort mer? Har du...
Jag vattnar. Det är verkligen skytteltrafik med min elbil som går på grön el till landet. Men jag har också hjälp av Fanny som är Niklas systerdotter som hjälper mig med det där. Så det är underbart.
Det är mycket, många barn som tar
student
också.
Sen har jag också njutit av. Jag har kommit fram till att jag älskar att städa.
Men då är vi två.
Inte det där vardagstråkiga liksom, oj nu måste vi dammsuga hörn, utan vi skulle ta bort några gamla sängar i min dotters lägenhet som bara stått där, för de bodde flera stycken där. Nu skulle vi, och när man plockar bort gamla så här väggfast sängar som har stått jättelänge, alltså den graden av damm som alltså det var, och när det är så här riktigt jävla skitigt och så får man liksom
ta bort det.
Alltså, det är så tillfredsställande.
Mm, visst är det.
Och sen sätta liksom möblera om lite och göra fint. Alltså det är så. Jag blev så lycklig.
Mm. Jag städade våra garderober häromdagen. Mm. Alltså på min sida då. Johans får jag inte röra. Mm. Och röjde... Alltså vet du vad jag hittade där inne? Där bak. Vi har ju så här djupa liksom platsbyggda garderober. För vi har ju liksom ett sluttande tak som vi har byggt in garderober. 3 kattspyer. Det var inte så trevligt. Intorkade så här gamla träningskläder som jag slängt in längst in. Jag bara, gud vilken tur att jag tog hand om det här. Det var inte trevligt. Undrar hur länge de hade legat där och pyrt.
Jag vet, de ligger och pyr. Kattspyr kan man hitta. Ska vi också tala om det väldigt tråkiga beskedet. I förra veckan så jublade jag över att vi skulle få en liten trasselsudd in i familjen. En liten kattunge. Och jag trodde att jag hade gjort sedvanlig bakgrundskontroll och sådär. För att allt skulle vara okej med det här. Men... Sen la jag ut det där och fick en massa besked om att jag kanske hellre skulle välja någon annanstans och hämta den här kattungen. Och eftersom vi är ganska så här ordningsamma personer och försöker göra som man ska. Utan att jag egentligen har någon vidare insikt i. För jag trodde att jag hade kollat liksom länsstyrelsen, tillstånd, googlat.
Ja.
Men så valde vi att avstå den där katten.
Vad tråkigt.
Ja, det var jättetråkigt. Vi har haft otur. Först Folke Konrad och sen Trasselsudden.
Ja.
Så nu tappade jag helt sugen. Nu tänker jag så här, nu ska jag bara tänka på mig själv. Vi kan inte ha något annat att ta hand om.
Jo.
Jag hade dessutom knutit an till den där katten.
Jag förstår det. Du har ju varit gravid under en längre tid nu.
Nej, så ska man inte säga. Det finns de som har missfall på riktigt och det är svinjobbigt. Det går inte att likna vid samma sak. Men då kan man leva upp sig med såna här saker som, och nu vill jag att ni spetsar öronen, och hälften av er har säkert redan upptäckt det här streamingtipset. Happy Valley.
Vad är det för någonting?
Det är en sån här brittisk krimserie som är så sjukt välspelad och spännande och bra. Det kom precis en tredje säsong, den ligger på SVT Play.
Nej men nu, man tackar,
och de två,
nu
jag har inte sett något, så vi började på första säsongen. Och det har liksom på riktigt, både jag och maken bara, ska vi åka hem? Så här, man vill gå hem tidigare från tillställningen för att liksom gå hem och binga.
Nej men gud, vilket bra tips. Det där måste jag hem och titta på, för jag älskar såna här brittiska.
I'm gonna love this.
Oh.
Fast jag var tvungen att, ibland är det att när det blir för spännande så måste jag gå ut.
Alltså är det så pass?
Nej, jag är väldigt känslig. Så att, nej, så pass är det nog inte för den mer luttrade.
Nej, men vi har ju tittat på den här Exit. Nej, är så obehagligt.
Nej, den klarar jag
inte. Det var verkligen på gränsen. Usch, jag mådde illa när jag tittade på den. Nej, det där ska jag inte fortsätta. Vet du, det ska komma någonting som jag ser fram emot på SVT Play. Sveriges historia tror jag den heter. Med... han ciceronen som han är med i Exit bland annat. Den här, en otäck människa, men här verkar han väldigt sympatisk faktiskt.
Menar du nu?
Ja, du har inte sett det. Det ser jag fram emot. Det ska vara tydligen riktigt påkostade historier det här som ska komma på SVT Play i höst.
Då kommer vi äntligen bli bildade, både du och jag. Annars har vi ju en bildad lyssnarskara. Vi har fått lite mejl under veckan som gick. Nina Nilsson, hon har till exempel fyllt 50, då fick hon en låda med minnen av sina föräldrar. En kul idé faktiskt.
Ja.
Att de kom med den här lådan. Och i den här lådan så låg det en liten sån här, kommer du ihåg de här pixieböckerna?
Ja.
Och den här hette Mössens sommarstuga. Och det var den som jag pratade om här om sistens.
Ja.
Att möss som flyttade in i ett kålhuvud.
Just ja. Det.
Nu har vi alltså identifierat vad det var för berättelse. Det finns några exemplar i gömmorna där ute i landet fortfarande. Och vi minns den med glädje. Och jag känner igen den. Och den låg faktiskt också i vår gamla sommarstuga. Så det verkar ha varit en sommarstuge liksom, grej.
Ja, jag tror att det var det.
Barnen fick man var handlade på... På storhandlade så fick man, istället för godis, fick man en liten pixibok.
Mm. Ja, jag minns det faktiskt.
Och så har vi också fått ett meddelande från apotekaren Evelina i Jo. Hon hörde ju av sig och påtalade att du hade lite fel om de här mjukgörande vagitorierna. Vad de hette egentligen. Men då rättade vi det. Och hon är väldigt nöjd över det. Och berättar också att hon säljer som aldrig förr.
Man kan säga att vi är vagitor, fast det är inte vagitor, det är ju en kräm. Kan ju säga att vi är så här influencers.
Vi, jag vill säga att det här är du.
Ja. Nej, det är Angelica.
Det är Angelica.
Nej, du var inte sånt,
nej,
det är Angelica.
Gud, nej, jag har inte några problem alls.
Så är det med Angelica förresten?
Angelica är, ja men jag tycker...
Har hon fått ligga? Jag skojar. Nej, nu blev jag lite för rakt på sak även med Angelica faktiskt. Nej.
Angelica vill inte svara på den frågan, hon vill gärna gå vidare. Nej men det har ju varit lite, jag har en guddotter som har tagit examen och blivit sjuksköterska, det kändes väldigt stort. Och vi har firat henne i helgen och sen har jag träffat mitt ex svärmor. När jag var ung, 17, 18, då var jag ihop med en kille som heter Perre Målare. Och hans mamma har jag fortfarande kontakt med, Mona.
Vickan har blivit ihop med Perre Målare.
Ja.
Jag kan se det framför
mig. Ja, vi har fortfarande kontakt för övrigt.
Det var, ni var lite balla tuffa sådär.
Nej, det vet jag inte om vi var. Han var nog lite ball och tuff och jag var den här lite försiktiga. Det var han som
brände. Perre har fått ihop det med Vickan, hon är så jävla snygg.
Han både rökte och drack alldeles för mycket öl och jag gjorde ju inget dera.
Tänk på att du har träffat hans mamma.
Ja, men hon vet om det här. Så vi tog en fika och pratade gamla minnen och det är ändå något fint med att träffa någon som man har känt typ hela livet. Du vet, man har... När man var ung så där och var ihop med sin kille, då bodde man ju hemma hos föräldrarna och träffade liksom...
Jag hade aldrig någon kille så där långvarigt när jag var i den åldern. Det var först
Mm. Ja, men det, vi var tillsammans ganska länge, fast det var rätt stormigt så vi gjorde ju slut bara varannan vecka. Men, men vi har fortfarande kontakt i alla fall, och framförallt så träffade jag hans mamma. Så det var väldigt mysigt och roligt.
Vad fint.
Mm. Hej Mona, för jag tror att Mona lyssnar ibland på den här podden.
Hej Mona. Nej, men jag hade inte tillräckligt långa liksom, relationer när man fortfarande bodde hemma. Utan det var precis när man gick ut efter gymnasiet som man hade de där långa relationerna.
Mm. Nej, men jag har ju alltid varit lite mer liksom, stabil. Angelica har inte legat runt så jättemycket, om man säger så.
Tror du Ben har gjort det då, eller?
Ja, ja.
Angelica baktalar Benny.
Benny var ju en hel del i Frankrike också, stökade.
Ja, Benny var i Frankrike och hade det roligt. Och det är Benny väldigt glad över faktiskt.
Den roligaste historien.
Jag tycker det lägger ingen moral i det ena eller andra förhållningssättet faktiskt.
Nej,
jag tycker
absolut
att man ska göra det man
inte.
Tycker jag har glädje av i livet.
Ja, nej, jag är jätteglad för din skull. Den roligaste
min skull?
När du var på någon...
Fast Bennys skull.
Benny var på någon resa har ju du berättat någon gång. Nej, vi ska inte ta upp det.
Nu ska vi tala om svampsjukdomar.
Ja.
Jaha, efter när jag ringde dig igår, vad har vi för ämne då? Svampsjukdomar. Jag tänkte, har vi inte pratat lite väl mycket om rosen i det här programmet?
Under lyskrämpor. Mm.
Men det var inte den sortens ros.
Nej. Nej, men varför jag ville ta upp, jag tänkte att vi ska prata om de vanligaste svampsjukdomarna, för att det kommer en hel del bilder skickat till mig just nu, och då är det inte på svampangripna underliv, utan
på något sätt, eftersom vår kunskap om det är begränsad.
Eller hur? Så då tänkte jag att vi plockar upp de vanligaste bland frukt och bär, för att det är oftast vid den här årstiden som man kan börja se att växterna är angripna av någon form av svamp eller virus. Det kan ju vara insekter också, men jag tänkte att vi fokuserar lite på några vanliga svampsjukdomar som kan angripa växter.
Jag bara frågar, för att jag tror kanske att jag har fått svamp på ett äppelträd som stort. För att jag tror att jag har fått för lite vatten. Blir de mer känsliga?
Ja,
för
det kan de absolut bli. Jag upplever att mjöldagg framförallt kommer vid långvarig torka. Att växterna blir stressade helt enkelt. Jag kommer ihåg det här, den här sommaren, var det 2018, när jag hade planterat ut mina luktärtor och så hade de bara komma upp och såg jättefina ut. Sen kom det som typ en sån här sommarstorm. Det blåste och regnade och blev jättekallt. Och sen blev det väldigt, väldigt varmt efter det. Alltså det var som så att de var så stressade plantorna och angripna utav mjöldagg på nolltid. Så att så kan det ju vara vissa år. Att vädret har liksom betydelse för spridning utav vissa svampsjukdomar. Så vi får se vad det kommer att bli i år. Men sen är det ju så att vissa har mer motståndskraft än andra. Det kan man ju se på till exempel rosor. Louise Odier är ju en sån ros som väldigt ofta får svartfläcksjuka till exempel. Stockrosor får väldigt ofta rost. Så att det finns ju...
Är det givet att träd och buskar och rosor som får svampsjukdomar att de kommer tillbaka året därpå?
Ja, så kan det absolut vara. Och speciellt då de sorterna som har benägenhet att få. Men det man kan göra för att förebygga svampangrepp, det är just till att de har det så bra som möjligt. Jag vurmar ju lite för... Du vet att jag vattnar ju med mikrober och använder ju en hel del utav bokashi-komposten, för det innehåller ju väldigt mycket svampar och sprider sig sen i jorden när man har grävt ner det här köksavfallet, vilket gör att det stärker upp plantorna. Så man kan ju göra ganska mycket för att förebygga och stärka upp också.
Nu i växthuset har jag ju sprayat allting med mikrober och gör det en gång i veckan.
Mm, jättebra.
För att jag tänker att varje gång jag åker ut så tänker jag, nu är det något som har gått åt pipan. Än så länge håller det. Peppa, tar i trä. Mina tomatplantor är magnifika. Och
jag såg
jag
det!
Vet, De är fantastiska.
Men vi har ju planterat ungefär samtidigt. Varför är mina så klena och små?
Ja. För att jag har ägnat dem väldigt mycket omsorg, tror jag faktiskt.
Men du är knappt bort där ute. Jag är ju hos mina planter varje dag. Du åker ut ett par, tre gånger i veckan och ändå såg de ut så där. Nej, det måste vara någonting med jorden här.
Men ja, det är ju vanligt så här... U-jord ifrån Hasselfors.
Ja, det kan vara så att jag satt det lite sämre jord. Det där kan, så kan det absolut vara. Jorden har betydelse.
Okej, de vanligaste då, det svåra tycker jag alltid är hur man ska se vilken av alla svampsjukdomar som de här olika små...
Ja, men det är ju jättesvårt, men man får ju oftast... Om vi kan ju börja då till exempel med persikan. Som, det är ganska vanligt att den blir angripen utav krussjuka. Och det brukar man se nästan ganska tidigt på säsongen, att då blir bladen liksom, vad ska man säga, de får små bucklor och nästan börjar krulla sig lite. Kanske inte krulla sig, men de får som ett blåsliknande utseende. Och så vissnar de blir bruna och så vissnar och faller av tidigt på säsongen. Och det här är jättevanligt på persika. Det verkar som att träd som står under tak inte blir riktigt lika angripna. Så de som har ett orangeri eller växthus har visat sig att inte alls få krussjuka lika lätt.
Jaha.
Men sen så finns det sådana sorter då. Jag har haft olika persikoträd i mitt växthus. Och då hade jag ett som hette Riga. Det klarade sig väldigt bra. Men sen satte jag ett som hette Frost. Och det fick ju krussjuka nästan på en gång. Så jag var tvungen att ta bort
i växthuset?
Ja,
men det är ju ett sånt som jag har också.
Ja, men det är inte säkert att du kommer att få det. Men du kommer att märka det tidigt ifall det liksom bladen börjar bli buckliga. Det är på det sättet man ser dem.
Vad gör man då då?
Ja, men det här är ju svårt. Det finns ju inte så där jättemycket att göra. För att den här svampen, den övervintrar på knopparna och i barken. Och sen smittar de liksom bladen redan på våren. Så det man kan göra är att man plockar bort alla blad som är angripna så tidigt som möjligt. Och även allting som ligger liksom på jorden, i krukan eller på marken. Och sen kan man prova att spraya med mikrober, och det är du ju duktig på. Men sen kan man också försöka förebygga krussjuka genom att kalka med dolomitkalk på våren. Men jag har hört lite så här blandade... liksom, resultat utav det, och då gör man det strax före bladutspringet. Men som sagt, det är lite svårt med krussjuka på persika om det är drabbat, för att ofta så kommer det tillbaks mer eller mindre varje år.
Ska man slänga träd?
Det kan man behöva göra om det blir så pass angripet, för det blir ju ingen frukt. Det orkar liksom inte, det blir försvagat helt enkelt.
Jag har så mycket persika på mitt persikoträd.
Har du?
Ja.
Då ska man kanske få smaka. Ja. Du får gallra lite också.
Ja, jag vet att du har sagt det. Och jag vet att jag ska göra det, men jag har inte gjort det ännu.
Nej, men...
Man är ju snål.
Jag vet, och så ser man hur de sväller. Ja. Och så vet man hur det känns när man tar en tugga utav ett eget...
Jag måste undra, den står ju liksom i ett ekfat ett halvt. Hur mycket måste jag gödsla varje vattning, eller?
Nej, det behöver du inte göra. Men däremot så vill de ha ganska mycket vatten medan de utvecklar frukt. Mm. Så glöm inte att vattna, utan försök hålla jorden jämnt fuktig hela tiden. Men sen när de liksom börjar bli klara, då tycker jag nästan att det är precis som med tomater. Då brukar jag sluta både gödsla och vattna. Att man nästan liksom tär lite på trädet, om du förstår vad jag menar. Inte så att det torkar ut helt och hållet.
Ska man svälta trädet?
Nej, inte svälta trädet. Men jag tycker att det blir lite, det här kanske är inbildning, men så har det varit med tomat. Det blir lite bättre smak om man liksom slutar att vattna och gödsla. Att det får liksom mogna i sin egen takt.
Ja, okej. Okay. Om vi går vidare då till, du nämnde det tidigare också, mjöldagg.
Ja, och då är det ganska vanligt, om vi nu ska hålla oss till frukt och bär, så är det ganska vanligt på bland annat krusbär, men även på vinbär. Och den här svampen heter, ska du läsa vad den heter, för den har så konstigt namn.
Sveroteka morduve.
Ja, bara morduve säger jag.
Morduve.
Ja. Och då det brukar man kunna se ganska tidigt redan nu, så får man hålla lite koll på. Då bildas det som en vitaktig beläggning uppe på skottspetsen, alltså längst upp på grenarna. Och först blir det som en vit beläggning, och sen övergår det här som en brun noppig filt, skulle man kunna säga.
Fy.
Och det är framförallt på krusbär och de röda vinbären som man kan se de här angreppen. Men på de svarta vinbären, där blir de unga bladen, liksom de skruvar sig och blir brunsvarta nästan på en gång. Och det här är också ganska svårt att bli av med. Det är svårt överhuvudtaget när växter blir liksom hårt angripna utav svamp. Om det är gamla sorter man har i trädgården som har blivit angripna, och det är oftast det vanligaste, därför att de nya är mer resistenta, då tycker jag att man ska ta bort dem. Om hela busken är angripen utav mjöldagg eller krusbär eller vinbär, då gräv bort dem och jordförbättra och sätt nya resistenta sorter. Det finns många bra sorter i handelsträdgårdarna idag.
Sprider sig mjöldagg?
Ja, det sprider sig ofta med sporer via luften.
Vilka andra typer av växter kan den angripa?
Klematis är jättevanligt. Caprifol.
Oh.
Rosor. Dahlior. Jättevanligt på dahlia.
Fy!
Så dahlian tycker jag ändå man kan hålla ganska mycket ordning på. Att man plockar bort de angripna bladen, se till att hålla jorden fuktig. För det kommer ofta liksom vid torr väderlek och i augusti när liksom luften börjar bli fuktig och det är torrt i jorden, då är det som liksom klippt och skuret.
Apropå dahlior, ska jag berätta en sak?
Ja.
Att jag slängde upp två nya pallkragar, dubbla.
Ja.
Och så hade jag köpt en massa dahlia-knölar som jag inte hade fått i jorden och sådär. Så då slängde jag ner dem i den ena pallkragen. Och så var det kanske var fem som jag såg små ögon på.
Ja.
Så de tog jag där. Och så de här andra såg helt uttorkade ut. Så då slängde jag ner dem i jordfabriken.
Mm.
Men de har ju börjat gå och titta upp nu.
Har de?
Så vad ska jag göra i jord någonstans? Det är ju dahlior i min jordfabrik.
Men kan du inte flytta på dahliorna?
Kan jag göra det?
Ja, det kan du göra. Försök att ta med så jättemycket av rötterna som möjligt. Och sen så flyttar de till en ny plats. Och så lägger du på en fiberduk. För de är jättekänsliga när man flyttar på dem för liksom stark sol och blåst.
Ja.
Och så låter du fiberduken ligga över tills den har liksom skjutit nya fina rötter. Det där kommer gå jättebra. Du kan absolut flytta på dem.
Man kanske flyttar på alla dahlior då?
Ja, det skulle jag göra.
Så jag, alltså,
det är värt
det. Jag vill bara be om ursäkt till mina dahliaknölar att jag hade så lågt förtroende för er. Att jag liksom inte...
Ja. Fast man, jag kan hålla med, när man ser de här förtorkade rötterna så tänker man att det här kan aldrig bli något.
Och de låg i vatten jättelänge också, bara för att de skulle överhuvudtaget få något.
Det kanske var det som var grejen.
Ja, så kan det ha varit.
Jag säger gratulerar.
Ja, för de står liksom inklämda bakom växthuset och tänkte om den där prakten kommer upp nu och så ska den stå där bakom heller, det var inte så kul. Men då ska jag göra som du säger.
Ja, gör det.
Jag tycker att det är ett ganska trevligt problem.
Ja, eller hur?
Ja.
Vet du vad jag gjorde då? Jag hade ju köpt på mig från något ställe i, jag tror det var Holland eller var det England? Jag kommer inte ihåg.
Från Keukenhof?
Nej, det var något. På nätet hittade jag fantastiska anemoner. Så tänkte jag, det här, nu jädrans i min låda. Men de såg ju så torra och skrumpna ut. Så tänkte jag, det här blir aldrig någonting. Så jag slängde ner allihop som en hög i en jättestor plastkruka.
Ja, men jag förstår precis vad du menar.
Ja, jag hade också lite bråttom. Det var inte i aggressiv ton, utan det var liksom bara tidsbrist. Alltså det är så fullt med anemoner i den här, så nu känner jag ju samma sak. Vad ska jag göra med allt det här?
Jag kan ta några.
Ja, du ska få några. För om det här nu är rätt sort i de här så ser de ju helt fantastiska ut. Det kommer en recension så småningom.
Vi går vidare i svampens underbara värld. Gråmögel alltså, som kan drabba mina fina tomater. Usch, det här kommer ju hända mig, känner jag nu.
Nej, men det här är inte jättevanligt. Men det händer lite titt som tätt att jag får en liksom, bild på gråmögel på tomater. Och då ser man ofta, på tomaten så syns svampen som, det blir som runda ljusa fläckar. Eller så är det som ringar med en mörk prick i mitten. Och svampen börjar ofta då växa i ett spår. Om man till exempel har tagit bort ett skott eller ett blad så kan svampen tränga in i det, liksom, i det lilla såret. Och då blir det liksom mörkfärgat och så börjar det torka in och så blir det som ett grått ludd kring det här. Och då är det viktigt att man tar bort de här delarna på en gång. Det är också väldigt vanligt att gråmögel angriper tomater om växthuset är väldigt, väldigt fuktigt där inne, att det är hög luftfuktighet. Så att här är det viktigt att man luftar växthuset och öppnar upp.
Jag måste köra ut i natt och öppna växthus.
Ja, men du kanske kan låta det stå öppet hela tiden nu när det är så varmt. Eller har du rådjur som kan gå
in?
Ja, det har jag.
Och gris.
Gris har du också.
Men livrädd
och
för.
Bock.
Jag är livrädd för att en dag kommer jag vakna. Så har galten varit där och bökat upp. Och det kan mycket väl hända. För jag kommer bli så deprimerad då.
Ja.
Jag kommer se tusenlapparna fladdra iväg och allt mitt arbete.
Nej, men det får inte hända. Jag påminner återigen om Britt Ekland och jag tycker att hon kan ta och hjälpa till. hon kan ta sig ner till ert hus där faktiskt och hjälpa. Ska vi ta en sista, ett vanligt också med plommon. Mm. Det här är en jättevanlig svampsjukdom som drabbar plommon som heter fruktmögel. Och det vanligaste namnet då som man ofta känner igen är Monilia.
Mumiesjukan.
Ja, precis. Och då är det så att för att identifiera det här så får plommonen som små bruna rötfläckar. Och det här är inte så trevligt. Och gulvita mögelvårtor. Det är vanligt så att jag tror att det är många som känner igen sig. Och de här, när de har blivit angripna så torkar de in och då påminner de om så här lite förtorkade mumior. Och får de här hänga kvar på grenarna, då smittar de även de friska frukterna. Så här är det jätteviktigt att man på ett tidigt stadium gallrar de här karten så att de inte ligger emot varandra. Och så fort man ser ett angripet blommon så ska man plocka bort dem så att de inte smittar. Och sen så att man även beskär, om trädet är väldigt, väldigt tätt, så kan det vara bra att beskära plommonträdet på sommaren, juli, augusti eller september, så att det kommer in luft. Mm. Ja, så det här är väl de vanligaste då svampsjukdomarna som ofta skickas till mig då med bilder på olika inte underliv, höll jag på att säga igen, men på frukt och bär.
Jag har ju ett päronträd som alltid ger så här fantastiskt mycket frukt, och sen så innan mogna så är de svartprickiga och jag har liksom googlat lite grann bara.
Ja, vad hittar du för någonting då?
Alltså, gallkvalster och skorv.
Det låter mer som skorv tycker jag. Ja.
Och så ruttnar de lite grann, för jag tänkte på mumiesjukan ett tag, det var därför jag var så snabb igen.
Ja, jag vet inte riktigt vad det kan vara för någonting, men jag gissar att det är någon form av svamp.
Men det är så tråkigt, för då måste jag, det är ett väldigt vackert träd. Men då måste jag hugga ner hela trädet.
Alltså, nej, det behöver du inte göra. Jag tycker ibland
jag får
så
bara
får man
inlåta bli. Jag har inget päronträd. Jag har det för att jag har trädet. Inte
ja,
för
men
att
ibland så kanske man får se det på det sättet. För att ta bort ett gammalt päronträd, det ska ju mycket till innan man liksom hugger ner ett sånt.
Men jag har aldrig
kanske
kunnat äta ett enda päron.
Nej, men då kanske man får tugga i sig det.
Päronrost finns det ju någonting som heter också.
Det låter ju lite som på din beskrivning.
Ja,
du får, när frukterna har kommit i höst så får du ta med ett, så ska vi försöka identifiera och se vad det kan vara för problem. Men det är ju svårt när ett sånt här stort gammalt äppelträd eller päronträd blir angripna. Åkerö vet jag ju ett sånt här träd som ofta blir angripet också, men där kanske man kan, halva frukten kan vara frisk. Så kan man ju.
Vi har ju två åkerö. Jättegamla. Jag tror att de har säkert stått där. Hur gamla kan äppelträd bli? Kan den vara från 1918?
Ja, det tror jag.
100 år gamla.
Ja, det borde de kunna bli, va?
Jo, min fråga är då om jag kan på något sätt liksom ta, vad ska jag göra? Ska jag gräva upp? Det kommer ju så här rotskott ibland. Ska jag gräva upp ett sånt? Kan jag liksom förädla det? Kan jag ta en liksom bebisplanta till det här?
Ett spö? Trädet. Ja, det är klart att du kan göra det, men det kommer ju ta sin
100 år.
Lilla. Jag funderade innan på, liksom, är det värt
det? Nej, det är det inte.
Är det inte bättre kanske att investera i ett nytt äppelträd då?
Mm.
Ja,
men jag vill ju ha åkerö.
Ja, men det finns ju åkerö att köpa.
De är svåra att hitta.
Nej, det ska jag ta. Jag ordnar ett sånt till dig.
Okej, alltså det här, det är ganska dystert att vara i svamplandet tycker jag.
Ja, men samtidigt så det finns värre saker än svampangripna växter. Ja.
Ja, det är krig i Ukraina.
Ja.
Det håller jag med om, det håller jag med om. Ja. Jag tänkt mycket på de här stackars människorna just de här efter att
dammen
har blivit.
Jag tittar
saboterad
också. Jag tycker det är så förfärligt. Där bor de och hela landskapet och försörjningen och infrastrukturen. Det är hemskt. Här sitter Nej. Vi och har det bra.
Ja, men exakt. Och jag skickade ett litet meddelande till en av mina kontakter där nere när jag tagit del av nyheterna. Och så sa jag bara, jag hoppas att du efter omständigheterna liksom är okej.
Okay. Fick du något svar?
Hon sa, nej, det är inte okej okay just nu.
Nej.
Nej. Och då skämdes jag lite. Nej, det är klart som fan att det inte är okej.
Okay. Nej, fy. Usch.
Okej. Ska vi gå över till lite frågor för att liva upp stämningen?
Ja, det kan vi göra.
Jag måste också liva upp stämningen och säga att i vår liksom fredliga del av världen så är det ändå en makalös tid just nu.
Oh, visst
alltså,
är det
jag går omkring och nyper med armen och bara njuter.
Ja.
när jag går ut på morgonen liksom, före kaffet liksom, i någon ful sov-t-shirt liksom, som du står kämpa på från gråtvättade landets trosor bara ut och liksom, så stoppar man, går jag liksom förbi syrenbuskarna och bara stoppar in näsan
jag vet.
Och så fåglarna och
allt är bara så fint. Och våran kaprifol nere bland kirskålen blommar som letar sig upp i ett liksom i en salix där. Alltså doften är bedövad. Jag måste sätta fler kaprifoler har jag kommit på. Är inte det ändå en väldigt trevlig växt?
Ja, vi har ju vild kaprifol över hela matkällan också som bara har tagit över. Men jag har ens inte klippa ner den för det är så vackert. Det är helt vilt galet verkligen.
Jag, nu när jag åkte hit till studion, då gick jag förbi våran pionavdelning och nu blommar alla trädpionerna. Då fick jag syn på en mörk röd enkel med gula pistiller som hade slagit ut och som hade börjat bli lite knotig och förvedad.
Då ska du se min trädpion. Den har växt. Jag funderar på om jag ska sätta ut den i trädgården.
Jag tror att du kanske ska göra det. Den har stått länge i sin kruka. Doftar din?
Ja. Vilket läge ska den stå, trädpionen?
Jag tycker att de är bättre i lite skugga för de blommar över sig himla fort i solen. Sätt den i ett skuggigt läge. Jag skulle nästan sätta den i rent norrläge. Gör det. Men inte där det är för blött. Men du har ju...
Nej, det är inte mitt problem
det,
här.
Nej, just så var det, ja.
Ja, sa jag det? Att vildvinet lever? Inte vildvinet,
utan vindruvan.
Att vindruvan lever.
Är den på väg in? Liksom har liksom, nej, har den skott har inne?
Den har uppnått den aktningsvärda höjden av cirka 3 centimeter. Ja,
men den lever.
Ja, den lever. It's alive. Ja, det var det.
Vet du vad jag satt då?
Nej, vad har du satt?
Satt en röd berberis. Jajamensan, här ska det klippas ett litet klot.
Men vet du vad, jag kom ju på att jag har ju berberis. Gul berberis.
Det är ju, den är jättefin, den gulbladiga.
Ja.
Bra!
Det är liksom en hagtorn och en gul berberis som har växt liksom ihop.
Ska det vara så då?
Nej, men de är liksom, de gjorde, innan jag kom in på den där tomten så gjorde de någon bygge så det är liksom, de la lite så här fyllnadsmassa.
Ja, det är sen tidigare.
Det är sen tidigare, ja. Och då har jag liksom hållit, liksom, från början så spretade det här där. Nu har det liksom ändå växt ihop och blivit.
Ja, jag förstår.
Så det är ganska fint ändå. Så jag tänkte det kanske kan få vara så. Det är ändå en skärgårdstomt.
Ja, ja. Det är klart att det ska vara så. Sen finns det en historia med växterna så att någon annan har satt någonting där tidigare. Det är fint.
Så det enda jag gör är liksom att ta bort såna konstigheter som växer upp däremellan så att de här två får vara själva.
Så nu har vi båda två berberis.
Jag blev lite deppig för jag tycker att den är så himla fin. Jag visste inte att det var en berberis. Nu, sen såg jag ju det när jag tittade på den. Men, så jag googlade lite. Och sen bara, men det är en berberis.
Jajamensan. Nu ska vi se här. Om några år så kommer vi sitta där. Oh, vad fint det. Vi är nya trendsättare när det gäller berberis. Tror du inte det? Berberis-influencers.
Ja, vi kommer att sitta i våra trädgårdar med kryssbollar, berberis, tivoli-rabatter och mycket gult, tror jag.
Så kan det bli.
Ja, det kan bli något. Vi har fått massor med frågor och vi ber om ursäkt för dem som vi/Victoria inte kan svara på just nu. Men vi väljer ju ändå några som är lite allmängiltiga. Den första kommer ifrån Karin i zon 3. Jag har gått och väntat på att mina narcisser sinopel ska blomma. Efter att ha väntat lite väl länge kände jag på knopparna och de är helt torra. Bladen avslöjade inget om torka och resten av rabatten blommar vackert med kaukasisk fietmigej. Jag har haft dem ett par år och aldrig upplevt att de inte blommat. Efter att ha surat ett tag vill jag blicka framåt och nu till min fråga. Måste jag ta bort lökarna vars knoppar torkat och plantera nya höst eller kan lökarna ta revansch nästa år?
Det här har hänt mig också och då kan jag säga till dig Karin att de kommer säkerligen att blomma nästa år. Ibland vet inte jag riktigt vad det beror på att narciss liksom, knopparna torkar in. Det kan bero på kyla, det kan bero på att det har varit väldigt torrt i marken för de vill egentligen stå lite fuktigare. Men det är så att ibland hoppar de över ett år och liksom vill inte slå ut. Så att, du ska absolut inte ta bort dem. Jag kan nästan lova att de kommer att blomma nästa år.
Nästa mejl kommer ifrån Martina. Hej, jag vill börja med att säga att jag älskar er podd. Vi är tacksamma att du fortsätter lyssna efter förra avsnittet om...
det tråkiga avsnittet.
Det tråkiga, jag tror vi ska döpa om det. Det tråkiga avsnittet.
Ja, det ska vi göra.
Nu till saken, skriver Martina. Efter ett par renoveringsår i vårt hus så har ni nu väckt mitt blom- och trädgårdsintresse. Så nu är det då dags att börja renovera i trädgården. Jag har en rabatt, om man nu kan kalla det för det. Hon skickar med en bild. Där växer blå iris, men det är mest bara blad och gräs, inte så mycket blommor. Min fråga är hur jag ska göra där. Ska jag gräva upp de knölar som finns och sen gräva ut nyjord och plantera tillbaka de gamla knölarna? Är det ens någon idé, eller hur gör jag? Vi bor i ett hus som byggdes 1920 i zon 1-2 och jag vill gärna behålla den gamla stilen i trädgården.
Ja, och då tittar jag på den här bilden. Ja, det är ju jättemycket gräs och det ser liksom, jorden ser lite så här kompakt ut och det kommer bara upp en massa strån och enstaka blommande irisar. Så här skulle jag göra en total makeover. Jag skulle gräva upp alla de här rhizomerna, för det kallas det för, de här rötterna som irisarna blommar ifrån. Gräva ur så att det blir som en öppen rabatt. För gräset kväver nämligen de här plantorna och tar jättemycket näring. Och det här ser man ganska ofta i rabatter där liksom gräset tar sig in. Så att håll jorden öppen så kommer de här att repa sig och bli superfina. Nu ser jag inte riktigt vad det är som liksom finns runt omkring där. För det ser nästan ut som en strandiris på bilden. Och då utgår jag från att det kanske till och med är lite fuktigt läge där. Så skulle du vilja samplantera med någonting, då skulle jag föreslå trädgårdssmörboll, och då finns det en sort som heter, nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt, alabaster. Den är lite månskensgul i färgen. De skulle faktiskt kunna vara väldigt fina tillsammans. Så det är mitt förslag. Men det är endast om det är lite åt det fuktigare hållet. Det framgår ju inte riktigt här.
Men fint med irisar och sånt där. Kan du inte ha lite mer dagliljor och grejer?
Jo, absolut. Dagliljor skulle också kunna vara jättefint. Bra förslag, Janne. Du håller på att bli en trädgårdsdesigner.
Alltså, vad har du för förväntningar på mig?
Jag är ganska små.
Du vet att man måste ha förväntningar på sina medmänniskor, annars kommer de aldrig leva upp till dem.
Det är sant.
Okej, nästa mejl kommer ifrån Rosen Karina. Hon skriver så här: förutom allt nöje ni bereder mig så har ni fått mig att bli mer trädgårdsintresserad. Förra året när ni pratade om träd i kruka, så fick det tipset förgylla vår innergård. Salix caprea pendula. Vad är det med andra ord? Hängselj.
Nej. Hängselj, ja.
Och Prunus cistena i varsin kruka. De har klarat vintern och ser ut att stortrivas. Nu till min fråga. Vi har en låg mur runt huset och 3 körsbärsträd planterade i hörnet. Huset är från 1973 och troligen träden också. Vi har försökt hålla liv i dem, men nu får de tas ner. Jag vill ha en låg, mjuk häck runt om och ett träd i hörnet. Fundera på vit trädgårdstok som häck. Bor i Alingsås, som 4. Läget är soligt.
Ja, men det, jag tycker att hon har kommit på ett liksom ganska bra förslag själv. Men då liksom vill jag utmana lite, eftersom hon pratar om att hon vill ha en låg, mjuk häck. Då skulle jag vilja föreslå lärkhäck. Larix decidua heter den. Och den är inte så vanlig, men ibland så kan man se den i så här nya bostadsområden. För där har jag sett att lite i den typen av miljö är det många liksom landskapsarkitekter som ritar in den. Det här är ju liksom en barrväxt, men det ser inte ut som en barrväxt, utan den har liksom ljusgröna mjuka barr, vilket gör att den har liksom inte det här barrväxtutseendet. Men jag tycker att det är en väldigt, väldigt trevlig häck. Och den kan hon hålla nere, så hon skulle kunna hålla den på kanske en meters höjd ungefär. På hösten så får den lite så här gulaktigt bladverk, men jag tycker att den är fin och den är tät. Den är mjuk, precis det som hon liksom eftersöker. Den har ett mjukt uttryck.
Grannbarnen kan ramla in i den på cykeln, ja. Och de river sig inte.
Nej, snarare tvärtom. De kanske till och med vill hänga i den där lärkhäcken. Ja.
Men, jag tycker granhäckar ibland kan bli lite så bruna ner till och sånt där. Gäller det även den här?
Nej, det tycker jag inte. Den blir, jag tycker lärkhäck faktiskt är väldigt trevligt. Vi hade det på jobbet innan vi byggde om vår parkering. Och det var väldigt många som frågade just om den här häcken. Därför att den har en liksom ganska angenäm, uppseendeväckande grön ton. Som
den inte är
som,
lite ärtgrön.
Lite ärtgrön, bra. Mm. Precis så.
Eller mer, Kommer du ihåg att man sa kissgrön en gång i tiden? Den är kissgrön.
Ja, det kanske...
För, det låter inte lika attraktivt.
Nej, men det är en fin grön färg. Du vet nu så här, här i juni när allting har slagit ut och det är så här ljust grönt, att man tycker det är så fint. Den färgen behåller lärkhäcken under hela sommaren.
Jag ska förtydliga den gröna. Jag känner mig som Sven Plex Pettersson nu med alla olika gröna nyanser. Men ett nyutsprunget... liksom citronblad på en citronträd.
Bra, mycket fint beskrivet.
Ja. När det är fortfarande lite liksom krispigt.
Ja, och plus att när det blåser lite i en lärkhäck precis innan man har beskurit den, då är det som att den böljar lite. Du vet, som gröna, nästan lite som gröna vågor eller gröna...
Gröna grodor.
Mål.
Gröna gelé, en grön gelégrodehäck.
Ni får liksom kika lite på nätet där, Carina, och se om du gillar lärkhäck. Men det skulle kunna vara ett alternativ istället för den här vita ölandstogshäcken som du hade funderat på från början. Men det är inget fel på den heller, så att den skulle också kunna fungera.
Jag tycker många, när jag tittar på Instagram... på era konton, ni som är hashtaggat med Röda Vita Rosen-podden, att det är många som klagar över att det liksom, allting är lite spensligt just nu.
Mm.
Och har kommit lite kortare än vanligtvis. Håller du med om det?
Ja, det håller jag med om. Dels beror det på att det har varit en jättekall vår. Och sen är det torrt. Kanske inte längre upp i landet, men från mellersta och söderut så är det väldigt, väldigt torrt. Och då,
det har inte regnat på över en månad.
Nej, och det börjar märkas i trädgården tycker jag. Att man ser att liksom, de orkar inte riktigt liksom, utveckla sig ordentligt. Och sen tror jag också den här liksom, vårvintern. Jag har flera växter som inte riktigt, riktigt vill slå ut ordentligt. Jag har en skenkamelia som står bland lammöronen. Jag tycker bladen, det tar sån tid. Den kommer säkert, men oj, oj, oj vad den kämpar på. Så att den här vårvintern var inte bra för växterna.
Till och med min slitåliga prästkragekoloni liksom, som brukar vara för sig ganska dom. Det tar lång tid.
Ja, men jag tror att det är torkan också, den kalla våren, som påverkar.
Trädgårdsmästarens kalender, ja, vi har ju att göra allesammans med både en och andra. Vattning, vi som bor i delen där.
Ja, vattna. Men sen så vill jag, för nu blommar ju alla buskpioner och det finns så många fina sorter. Så jag skulle vilja uppmana, om ni funderar på att investera i en buskpion, så ska ni ut i handelsträdgårdarna nu. Därför att nu finns det ofta i knopp och i blom runt om i Sverige. Och då kan man ju verkligen se hur de ser ut. Och en trä, liksom, har man inte, alla bör ha en buskpion i sin trädgård. Det är den mest ljuvliga växt man kan tänka sig. Och nu blommar den som jag fick av pappa hemma hos mig. Med så här stora, nästan lite vulgära blommor med svart mitt. Och den, liksom, det doftar lille konvalj på flera meters håll runt den här.
Mm.
Och jag tror att den är uppåt, kan det vara 1,60, 1,70 hög nu. Den är fantastisk. Så att jag tycker, det är mitt i trädgårdsmästarens kalender. Där står det bara nu, plantera en buskpion. Tåliga, lättodlade, fantastiska växter. Och de trivs ju i lite lätt sur jord. Typ rhododendronjord kan man blanda upp jorden med. Men sen finns det också namnsorter bland buskpionerna. Och det är Gansugruppen och Itogruppen och så Frutticosa. Ofta är de ympade och då ser man det att det finns en liten knöl på liksom stammen. Det här är viktigt att den planteras djupt till skillnad mot de rotäckta sorterna. Det här kan vara lite...
de dör ju om man gräver dem för djupt.
Precis. Så att, här är det viktigt om man känner sig vilsen i pannkakan. Fråga när ni är i handelsträdgården på vilket djup ni ska sätta buskpionen, så kommer ni säkert få ett, liksom, ett säkert och tryggt svar.
Tack för idag. Det kanske var tråkigt det här också.
Var det?
Ellen,
nej, ni är inte,
vi kan dra
tråkigt.
Skämt.
Ellen, lägg in lite trevlig musik. Så lättar det upp.
Nu ska jag gå och handla olika tårtingredienser. För jag lovade min bästa kompis att jag skulle baka tårtorna till hennes dotters student. Jaha. Det är ett ofattbart stort förtroende. Jag har sån panik nu att jag inte ska kunna... Tänk om de blir äckliga.
Nej, men det kommer de inte bli. Du kan ju baka, det har vi.
Ja, men nu måste jag ju prestationsbaka. Ja. Man är väl ingen bagare, eller?
Jo, det finns en bagare i dig. Ja. Det har vi sett för. Jag hade ju ett kalas igår. Jag bjöd ju på marängsvirs till efterrätt. Så tänkte jag så här, jag måste göra en chokladsås. Sen började jag tänka efter, nej men vad tusan, jag har ju en gammal kolasås i frysen som du har gjort.
Ja, till när vi gjorde boken.
Ja, till päronen.
Har du sparat den? Det var ändå lite kärleksfullt på något sätt. Eller snålt.
Så den tog jag fram och hivade över marängsvirsen och alla sa, vad gott det här var. Ja, jo, det är Jenny som har bidragit.
Och sen sa hon så här, och varför inte hon bjuden? Nej,
hon hör inte.
Jag tycker inte om henne längre, sa du då.
Nej, jag träffar henne så ofta.
Du. Ja, tack för inbjudan till kalaset, Victoria. Det hade varit jätteroligt att vara där, men ibland så får man tänka mig på ett annat
sätt.
På
sig själv.
Ja. Hörrni alla där hemma, ta hand om er. Slit inte ut er för mycket. Var med oss i även nästa avsnitt, hoppas vi. I med- och motgång.
Tack för
i tristess och glädje. Jag tror att som avslut ska säga så här. Vi brukar prata om VRIS, växternas rätt i samhället. Jag tror vi ska tala om krat. Kvinnornas rätt att vara tråkiga.
Ja, det var det. Inte klok.
Tack för idag.
Tack för idag.